Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens evangelietext, den tredje söndagen efter trefaldighet. Så lyder Herrens ord genom evangelisten Lukas i det 15:e kapitlet och från den 8:e versen. Eller om en kvinna har 10 silvermynt och tappar bort ett av dem. Tänder hon då inte ett ljus och sopar huset och söker noga tills hon hittar det. Och när hon har hittat det, samlar hon sina väninnor och grannkvinnor och säger: gläd er med mig, jag fann myntet som jag förlorade. På samma sätt säger jag er, blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Om någon av oss skulle ha 10 stycken tusenlappar, så tappar vi bort av den, en av dem. Då skulle vi leta. Och när man hittar pengarna så blir man lättad och glad. Framförallt om det är en av de gamla tusenlapparna med Gustav Vasa, som är bara giltig några veckor till. Men också om det är en av de nya. Ja, poängen i Jesu liknelse är lätt att förstå. Vi blir glada när vi hittar pengar som vi har tappat. Och så blir änglarna glada i himlen när en syndare omvänder sig. Hur reagerar vi när en syndare omvänder sig? Ja, det är en fråga som väcks i sammanhanget. Om änglarna blir glada, så vet vi att det är något gott som händer. Och vi borde inte reagera på motsatt sätt. Jesu berättelse, en liknelse som är den andra av 3 liknelser. Och alla handlar om någonting eller någon som förloras och sen kommer tillbaka och återställs. Anledningen till att Jesus berättar dessa liknelser ser vi i början av kapitlet. Alla tullindrivare och syndare höll sig nära Jesus för att höra honom. Men fariseerna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sa: den där mannen tar emot syndare och äter med dem. Då berättar Jesus om fåret som går vilse och sen återfinns. Det förlorade myntet som också blir funnet. Och den förlorade sonen som återvänder. Och i alla 3 fallen så blir det glädje. Det är en glädje som står i kontrast till fariseernas klagande. På samma sätt säger jag er, blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Varför reagerade fariseerna och de skriftlärda annorlunda? Ja, här borde Guds lag träffa dem när de hör att änglarna gläder sig över det som de själva har klagat på. De ville stänga syndarna ute. Det finns en god tanke här som inte lyfts fram så mycket i vår kultur. Det är inte likgiltigt vilka vänner man omger sig med. Paulus varnar församlingen i Korint genom att citera det som också hedningarna visste: dåligt sällskap fördärvar goda vanor. Problemet med fariseerna var inte att de var måna om att inte hamna under dåligt inflytande. Det finns gott om uppmaningar i Bibeln om att akta sig för det. Men som så ofta så ska man hålla fast vid det ena utan att försumma det andra. Problemet med fariseerna och att de älskade inte en del av sina medmänniskor, tullindrivarna och syndarna. Det var Jesus både uppenbarar och ställer i kontrast mot änglarnas inställning i sin liknelse. När kvinnan hittat myntet samlar hon sina väninnor och grannkvinnor och säger: gläd er med mig, jag fann myntet som jag förlorade. Ja, om man gläder sig över ett förlorat mynt som kommer till rätta, hur mycket mer ska man då inte glädja sig över en människa? Nu kom de människor som hade sett ut att vara så långt borta. Som ibland levde som om de bara tog till sig det av Guds lag som passade dem själva. De kom till honom som hade kommit för att ta emot och frälsa syndare och föra dem till Gud. Jesus hade fått frågan tidigare varför han åt tillsammans med dessa människor, tullindrivare och syndare, Och då hade han svarat: det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Här har vi fariseernas grundproblem. Det som mer än någonting annat förklarar deras inställning. De såg sig inte som sjuka, utan som friska. De såg de andra som syndare, inte sig själva. De hade med andra ord inte tagit till sig Guds lag på allvar. Ja, man kunde ju se hur tullindrivarna arbetade för romarna. Och därmed var de inte lojala mot Guds folk som hade fått landet. Ja, sådana var tullindrivarna. Men fariseerna, de strävade efter att vara trogna. Och man kunde se hur de andra syndarna på olika sätt bröt mot Guds bud. Men fariseerna, de skriftlärda, ville hålla sig till Guds lag och leva rättfärdigt. De var annorlunda. De kämpade mot synden. Också de hade förstås onda begär som steg upp i hjärtat. Också de kunde någon gång misslyckas med att göra det goda de bestämde sig för att göra. Ja, även de hade någon gång fallit, så att de själva måste erkänna att det de hade gjort, det var synd. Men de hade ändå rätt inställning. De ville hålla Guds lag. Som människor säger idag: Gud ser till hjärtat. Och därför kunde de göra en så skarp skillnad mellan sig själva och syndarna. De såg inte att den skarpa gränsen, den går inte mellan en grupp syndiga människor och en annan grupp människor som strävar efter att hålla Guds lag. Nej, båda grupperna bryter ju i praktiken mot Guds lag. Den skarpa gränsen går mellan alla oss vanliga människor och en enda syndfri människa. Och det var han som stod framför dem och berättade dessa liknelser. Han som kommit för att ta emot och frälsa syndare. Han tog nu emot och frälste syndare. Ja, han tog emot dem innan de ännu lämnat sitt gamla liv. Ofta var det först efter mötet med Jesus som han såg någon förändring i livet. Hur kunde han göra så? Hur kunde han, som ändå var en man som levde enligt Guds lag, inte bara ta emot, utan söka upp syndare innan de själva gjort upp ordentligt med synden? Det är vad han berättar om idag. Hur den som förlorat pengar faktiskt söker upp dem. Och kvinnan som söker sina pengar blir glad när hon finner dem. Fariseerna kunde inte förstå detta. För de förstod inte synden i hjärtat. De trodde att det stod i människans makt att omvända sig tillräckligt. Och de insåg inte hur hopplöst det är för oss. Just det faktum som många talar om idag. Att Gud ser till hjärtat. För vad ser han när han ser våra hjärtan? Han ser allt som finns där. Inte bara de goda föresatserna, utan också de onda begären. Inte bara en vilja och strävan att hålla Guds lag, utan också en brist på kärlek till Gud och brist på Guds fruktan. I våra bästa stunder är vår laglydnad väldigt ofullkomlig. Vi måste låta Guds lag uppenbara detta för oss. De som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Det står skrivet: förbannad är den som inte håller fast vid allt som står skrivet i lagens bok och gör därefter. Och Jesus har förklarat vad detta innebär. När vi läser att vi inte ska mörda, så måste vi förstå att det gäller också i ord och hjärtat. Den som blir vred på sin broder är skyldig. Den som säger idiot till sin broder är skyldig. Den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Så dömer Guds lag både syndaren och farisén. Ja, då finns det bara syndare. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss, skriver aposteln Johannes. Men fortsätter: om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Ja, det är vad som hände när Jesus kom till tullindrivarna och de öppna syndarna. Han kallade dem till omvändelse. Och många av dem lyssnade till honom, bekände sig som syndare och tog emot Guds förlåtelse. Och i det avseendet var fariseerna mer förlorade än de andra. De hade synd, precis som de andra, men såg eller erkände det inte för sig själva. Och så kom det till uttryck i att de inte älskade sina medmänniskor och gladde sig över deras frälsning. Jesu ord idag är både en spegel för fariseerna som uppenbarar hur det egentligen står till med deras hjärtan och samtidigt en inbjudan. Ja, när nu dessa kommer till omvändelse, syndare som gått sin egen väg och inte brytt sig om Guds lag, ska då inte ni som ständigt studerar Guds ord vara med och glädja sig över det som sker? När man förstår vem Jesus är och vad han gör med vår synd, då får man upprepa de kritiska orden, men med en annan ton i rösten. För detta är vår frälsning. Den mannen tar emot syndare och äter med dem. När den som förut inte trott evangelium tar emot det och ser att hans synder har Kristus tagit hand om, då blir det glädje, både i himlen och på jorden. Då inbjuds vi alla, gläd er med mig. Och vi påminns om hur samma sak gäller också oss själva. Precis som denna nyomvända människa har fått alla sina synder förlåtna och genom Jesu blod blivit renad från all orättfärdighet, så har vi det också. Det påminns vi om när vi delar evangeliet, när vi ser hur människor tar emot det. Paulus säger om att dela evangelium: allt gör jag för evangeliet, för att även själv få del av det. Ja, glädjen när en syndare omvänds är vår glädje över den gemensamma frälsningen. Det här får vi tänka på när vi också behöver vända på synsättet. Fokus har nu varit på fariseerna, hur de missade både det goda i att syndare och tullindrivare kom till Jesus och att de själva behövde komma till honom. Hur fariseerna inte ville se att de själva var på samma nivå som de andra. Men blir det inte lätt omvänt för oss? Att man är syndare är aldrig roligt att erkänna, men det är ändå någonting som vi kan se om vi ärligt ser efter. Däremot är det lätt hänt att man ställer fariseerna utanför och omedvetet tänker att jag är i alla fall inte som dem, självrättfärdig. Ja, när man väl sätter ord på det, då står man ju avslöjad inför sig själv. Vi kan märka att vår gamla människa både vill bryta mot Guds lag och samtidigt vill vara självrättfärdig. Jesu inbjudan idag är både till de öppna syndarna och till de självrättfärdiga. Fariseerna var ju i en mening ännu mer förlorade än de öppna syndarna. De såg eller erkände inte sitt behov och sin brist. Jesus vänder sig till dem för att upplysa deras hjärtan om att också de har samma behov av en frälsare. Också de är lagöverträdare, för Gud ser till hjärtat. Men också de är inbjudna, inte bara till att glädja sig över de förlorade syndare som Jesus tar emot, utan också till att själva bli glädjeämnen när de kommer till Jesus, sedan de sett synden i hjärtat. Det blir samma glädje i himlen när en Paulus blir omvänd som när en Sackeus eller en kvinna blir brunnen, vid brunnen blir det. Det är samma under när Guds lag får vara spegel och domare som avslöjar synden och vi ser Kristus som den han är, syndares frälsare. Han som äter med syndare och så identifierar sig med oss att han tar vår plats, så att vi får räknas som rättfärdiga inför Gud på grund av det liv som han har levt. Och han bär bort vår synd upp på korset. Där stryks skulden som vi hade. När vi kommer till tro på det, när vi tar emot att vi står fria och förlåtna och tas upp i Guds rike och får vara Guds barn, då blir det glädje i himlen. Guds änglar ser hur Kristus, som de tillber, har köpt oss. Hur hans verk kommer till nytta som det var avsett. Vi kan läsa om hur änglarna både gläds och samtidigt verkar förundras. Vi läser att evangelium är ett budskap som änglar längtar att få blicka in i. Och det är någonting som vi aldrig kan lära oss för mycket. Utan det är ständigt nytt och förnyar oss. Det är främmande för människors hjärta. Och det är någonting som änglarna aldrig har varit med om och får ta emot förlåtelsen. Så är du en syndare, har du brutit mot Guds lag, kan du känna en ond vilja i ditt hjärta, då har Jesus kommit för dig. Då kallar han på dig. Inte så att vi först måste ändra våra liv och sen komma till Jesus. Utan vi behöver se att vi är syndare som behöver Jesus. Och så ta emot hans förlåtelse. Det är så vi blir omvända. Då är vi hos Jesus. Och på detta följer det nya livet som Gud ger. Då är vi redan förlåtna. Och det får vi vara glada över. För det är glädje i himlen över det. Och då gläds vi också när andra får del av samma förlåtelse och eviga liv. Vi gläds över vår gemensamma frälsning. Det är något ojämförligt mycket större än när vi återfinner borttappade pengar. Amen.